Välkommen
till Logistikpodden
om logistik,
transport
och supply chain management.
Den 7 april 2017 tog sig en lastbil in på Drottninggatan i Stockholm och körde rakt in i Åhléns varuhus. Det resulterade i 5 döda personer. Och det här terrordådet var ju otroligt tragiskt såklart. Och det födde ett antal åtgärder från statens sida. En av dem var ett förnyat intresse på något som kallas för geofencing.
Geofencing är en grundläggande förutsättning för att kunna effektivisera och förbättra framförallt det befintliga transportsystemet. Och ett exempel då på ett geofence eller ett geostaket är att det är ett geografiskt begränsat område eller då till exempel en gata. Så man definierar att man ska ändra beteendet på ett fordon som går in i den här zonen. Och med ett ändrat beteende menar jag då till exempel att fordonet byter drivlina från bensin till el. Eller för en hastighetssänkning inom just den zonen. Till exempel när fordonet kör förbi en skola.
Geofencing-teknologin är ju en teknologi som hade kunnat användas för att till exempel begränsa lastbilarnas rörelsefrihet inom vissa zoner som till exempel en gågata. Och dagens avsnitt görs i samarbete med Closer som kommer att berätta mer om vad geofencing är och vad det kan användas till. Med oss från Closer har vi
Josefin Darlington. Jag jobbar som projektledare på Closer och jobbar halva min tid inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden. Och Closer är en neutral samverkansplattform, kunskapsråd och projektverkstad för ökad transporteffektivitet och välfungerande logistik. Och Drive Sweden jobbar med att driva utvecklingen mot hållbara mobilitetslösningar för människor och gods. Och tillsammans demonstrerar vi effektiva, uppkopplade och automatiserade transportsystem.
Och varför är det viktigt med geofencing?
Det finns en stor potential att skapa ett mer flexibelt, säkert och i framtiden då ett grönare och mer öppet vägnät och transportsystem. Och det är genom till exempel att man då kan säkerställa att ett fordon begränsas till en viss hastighet i ett område. Eller att eldrift kanske kan möjliggöra leveranser på andra leveranstider. Så som nattetid som man inte kan möjliggöra i dagsläget. Och det i sin tur leder ju då till att man får en minskad leveranstrafik dagtid. Och man kan då få en vinning som transportör från att ingå i ett sånt här avtal till exempel med hastighetssänkta fordon. Och då få en bättre leveranssäkerhet till exempel nattetid. Men även få en effektivare leveranscykel eftersom att man är mindre beroende av hur annan trafik beter sig. Men sen kan man ju även titta på hastighetssidan. Har man transportörerna som har till exempel ingått i frivilliga avtal att sänka sina hastigheter och hålla hastigheter i känsliga områden så kanske man kan öppna upp för andra incitament och då nyttja befintlig infrastruktur bättre. Till exempel lastplatser.
Är det främst för att kontrollera eller styra hastighet och kanske drivlina som man jobbar med geofencing idag eller ser du andra användningsområden i framtiden?
I dagsläget skulle jag säga att man framförallt jobbar med det idag. Kollektivtrafiken har absolut kommit längst. Buss 55 i Göteborg till exempel har ju haft en hastighetssänkning bland annat över Götaälvsbron som är en känslig infrastruktur. Och nu tittar man mer på andra typer av fordon då, leveransfordon eller tyngre lastbilar. Men där skulle jag faktiskt säga att visst, hastighetssänkningen är en del av det. Men att själva nyttan är ju att man till exempel kan lasta mer i samma bil. Och därav öka effektiviteten på en transport och minska antalet fordonsfronter. Så att även om själva kärnan är en hastighetssänkning eller ett drivlinjeskifte så är kanske nyttan en annan. Kopplat till liksom vad vi ser i framtiden är ju att man kan ha ett mer dynamiskt regelverk i vårt trafiksystem. Man behöver inte ha fasta hastighetsskyltar utan staden kan mer få en realtidsbild av hur ser situationen ut just nu. Och då kunna adaptera trafikreglerna som ligger eftersom att man då etablerat genom utvecklingen med geofencing och kopplingen till fordonen i dagsläget. Att kunna kommunicera ut mer dynamiska trafikregler. Och det öppnar ju upp för att kunna tillämpa andra typer än bara drivlinjeskifte och hastighet.
Ni pratar om smarta urbana städer. Kan du förklara lite mer vad geofencing innebär?
Då har man kanske en dynamisk angivelse. Så i smarta urbana så har vi ett case som handlar om att vi har sensorer på Hornsgatan som mäter av och ser hur mycket oskyddade trafikanter rör sig i området just nu. När den sensorn då tar ett beslut om hur mycket folk är det som rör sig, så skickas den informationen till staden som då har baserat att beroende på vissa volymer så triggas en viss hastighet för att göra det säkrare att röra sig som oskyddad trafikant. Den informationen kring den nya hastigheten skickas då till fordon som rör sig just i det området. Och då sänker fordonet hastigheten på den uppmaningen och återkopplar då att man har sänkt hastigheten som transportör och skickar tillbaka till staden. Och då att man som stad har möjlighet att till exempel öppna upp en gågata för att man kan säkerställa att hastigheten sänks. Eller att man kan öppna upp till exempel nattleveranser.
Jag vet att ni också har test med just in- och utleveranser till byggarbetsplatser, som ju är en viktig del av städerna, för de förändras ständigt. Hur funkar det i ett sådant sammanhang?
Där har vi ett case som handlar om betongleveranser. Bilarna som körs kan bara lastas till en BK2-gräns. Man lastar bilen till BK1-klassning, men så fort den kör in i en BK2-zon så sänks hastigheten till 15 km i timmen och bilen blir ett långsamt gående fordon.
Men visst är det så att det inte bara är tunga fordon som bussar och leveransfordon som man har testat med, utan även de här microbikes eller elsparkcyklarna?
Det stämmer helt och hållet, och elsparkcyklarna har ju kommit absolut längst. Jag tror de flesta som har använt en sparkcykel har ju sett de här no-go zones eller no parking zones i apparna. Och det är ju då geostaket. Vi har även ett geostaket i Gamla stan i Stockholm där hastigheten sänks på skotrarna till gånghastighet.
Det var en liten förklaring från Josefin och Closes håll om det här med geofencing och deras potential. Det jag tycker är spännande är just, man vet ju hur det är när man lämnar och hämtar vid skolor till exempel, hur många som är lite stressade på morgonen och kör lite för snabbt. Att med de här systemen så kan vi få helt enkelt smartare städer och fordonsrörelser, så att man får en bättre samspel. Och också faktiskt tystare och mer hälsosamma städer genom att man faktiskt kan reglera efterfrågan och utbudet. Vad är dina tankar, PO, på det här området och vilken potential ser du?
Jag ser en gigantisk potential, och då pratar jag inte om hastigheter och drivlina. Det där är liksom de lägst hängande frukterna, känner jag, i att man använder geobaserad sensordata, för det är det handlar om här. Utan till exempel ett företag som styr alla leveranser som händer i en stad, alltså att man inte tittar på enskilt fordon utan man tittar på hela systemet, så är ju geodata en nödvändighet för att kunna fatta realtidsbeslut. Och då pratar jag inte bara om position, utan jag pratar också om positionen och tillståndet hos kanske hundratals olika probes som finns där ute, som just nu vet att det går i 15 km i timmen på den och den gatan och 10 km i timmen där, medan där borta är det helt fritt. Och att man då kan planera om så att man får upp sin systemeffektivitet på ett helt annat sätt än vad man kan idag när man bara tittar på det lokala.
En första väldigt så här rudimentär version av det här har ju varit de här skyltarna som man ser när man åker in i städer, som upplyser en om att om du tar den här vägen så tar det just nu 56 minuter medan det tar en timme och 2 minuter om du istället väljer den här vägen. Så att det här med smarthet är ju någonting som vi verkligen gillar och där det verkligen finns potential.
Definitivt, de här restidstavlorna och restidsberäkningarna är ju som du säger rudimentära, för att de är ju, ger ju bara mig ett beslutsunderlag. De säger inte till mig hur jag ska köra, utan de säger bara att kör du den vägen så kommer det ta så lång tid, kör du den vägen kommer det ta så lång tid, och det bygger på mätvärde då. Det bygger inte på någon prognos och så vidare. Och det där är ju bra, men jag är ute efter ett system på en högre nivå som faktiskt optimerar. Och som faktiskt säger till mig, du ska köra till vänster här. För då blir både din restid kortare och systemet som helhet blir effektivare. Och vi är inte riktigt där än,
Det är ju så många gånger om man kör långkörningar som man kan konstatera att det är femte gången den där bilen kör förbi när man själv ligger med hastighetskontroll då. Att just att få samsynk i systemet på ett mycket bättre sätt så att det kan nyttjas bättre för alla.
Något som man också kan fundera på är ju det här med automatisering. Alltså det är sånt jag jobbar med dagligen. Och man ser ju det att för att kunna automatisera så krävs ju enorma mängder sensordata. Och inte bara sensordata som finns i fordonen utan också sensordata från infrastruktur och från andra system. För att, låt säga att du ska kunna automatisera flödena i en stad. Då kommer du att behöva veta exakt vad som händer överallt hela tiden så du kan bygga en digital tvilling av den här staden. Teknologi som det här är ju det som behövs för att lägga grunden för ett automatiserat transportsystem.
Och det som jag tycker är häftigt också är att jag jobbar ju mycket med byggprojekt och en del där är ju just det här med farthinder, infrastruktur, alltså det kostar väldigt mycket både att bygga och att underhålla. Det är ju någonting som man med intelligenta system då kan börja plocka bort helt enkelt och istället ha inbyggda system i fordonen och så att man inte behöver bygga fysiskt infrastruktur.
Definitivt. Och det är inte det sista vi hör om geofencing här, utan det här är ett område som utvecklas hela tiden. Alla nya fordon skulle jag säga utrustas ju med teknologi som möjliggör geofencing-applikationer av olika slag. Det kan vara hastighetsanpassning, det kan vara till exempel att växla över om man har ett hybridfordon, växla över till den hållbaraste av drivlinjerna som man har till exempel. Det kan också vara att inte släppa in vissa fordon på vissa ställen, vissa tider på dygnet. Och det finns ju alla möjligheter här egentligen.
Början eller en del av den här initiativet startar ju väldigt tragiskt, precis som du var inne på Drottninggatan. Det vi ser nu är ju de positiva effekterna som det som tur var också har haft med sig, inte bara de tragiska.
Och med det vill vi tacka dagens samarbetspartner Closer för att ni vill vara med och sprida kunskap om logistik.
Varmt välkomna till Logistikpodden Magasin. Idag har vi otroligt mycket att fira. För det första så har vi med er lyssnars hjälp kommit upp till mer än 200 000 nedladdningar sedan vi startade podden för 6,5 år sedan.
Helt otroligt.
Och vi märker också att vi får fler och fler lyssnare hela tiden, så att det tycker vi är fantastiskt. Det innebär att kunskapen om logistik faktiskt ökar i samhället och givetvis så får vi en massa roliga inspel från er som lyssnar och tipsa gärna vidare andra som kan ha nytta av det här.
Ja, jag vill skicka ett varmt tack från oss till er som lyssnar. Det är tack vare er vi har nått den här milstolpen, 200 000 nedladdningar på 6,5 år. Och takten ökar, ska vi väl säga, också. Så att om inte allt för lång tid så kommer vi att fira 300 000 nedladdningar om saker och ting fortsätter som de gör nu. Så tack för att ni delar och lyssnar och engagerar oss. Engagerar er, skickar in tips, är med på våra webbinar. Allting det där är det som gör att vi fortsätter med det här. Så stort tack.
Och att vi får en massa energi av det också. För att det här är superkul. Och vi tänkte också fira lite extra med att annonsera vinnarna till de här bokprisen. Som ni hade ju möjligheten att vinna de böcker som vi har intervjuat författarna till. Och de tänkte vi avslöja idag. Det man behövde göra var att gå in på logistikpodden.se och skriva vilka böcker man ville ha. Man kunde välja flera och också skriva varför man lyssnar på Logistikpodden. Och den första vinnaren av bojan och grävmaskinen, vem är det?
Det är Anna Lindström. Stort grattis! Hon lyssnar på oss för att få inspiration och tips för att utveckla sin verksamhet. Tycker jag låter jättebra faktiskt. Så stort grattis Anna! Vi kommer att kontakta dig och du kommer att få boken på posten.
Den som har vunnit min bok Bättre logistik helt enkelt, det är Johanna Lind. Och hon säger att hon lyssnar på Logistikpodden för att det är relevant och verklighetsnära och användbart på riktigt. Bättre betyg än det tror jag inte vi kan få.
Nej, verkligen. Och boken Cirkulära materialflöden i praktiken, den vinns av Simon Andersson. Stort grattis!
Och vi fortsätter det här fantastiska bokregnet och kommer över till logistikdriven affärsutveckling som Erik Sandberg har skrivit. Och det är Mikael Pettersson som är lycklig vinnare till den. Den kommer också på posten till dig. Stort tack för att du lyssnar.
Boken Packaging Logistics, den kommer vi att skicka hem till Johan Oleniusson. Han har skrivit intressant innehåll som presenteras av två kunniga nördar vars brinnande intresse inspirerar. Tack! Tack själv! Jag har aldrig blivit så smickrad sen när jag blir kallad logistiknörd, och det blir jag ganska ofta. Jag tycker det är spot on faktiskt.
Ja, nörd tycker jag. Nörd och nyfiken är bland mina topp 10 ord av liksom fina ord som finns i världen faktiskt. Och sist men inte minst, så den som ska bli en riktig fena på produktionsstyrning i sjukvården, det är Kajsa Damgard. Stort grattis till dig också. Ni kommer alla få de här böckerna hem i brevlådan med en liten personlig hälsning från Logistikpodden såklart.
Stort tack och stort grattis.
Men du, jag tänkte på, vi börjar ju faktiskt med Closer och hur... Om man kan säga, dumma saker kan bli smarta ändå i ett system. Det är någonting som vi har pratat om många gånger förut, men jag älskar när vi också får exempel på hur det funkar i verkligheten och hur det kan se ut i framtiden också. Och när det gäller just intelligens i logistiksystemet är det ju någonting som man pratar väldigt mycket om, och det var också delvis tema på webbinariet som vi hade sen sist. Vi hade det den 15 april och det kommer ju komma miniavsnitt från det också. Men sen så har ju du varit ute också och pratat både om intelligens i logistiksystem och annat PO. Så vad har hänt sen sist?
Jag har varit på väldigt många konferenser och hållit väldigt många föredrag och suttit i väldigt många paneler. Och till stor del har det varit inom min roll som logistikstrateg på Enride. Men jag har även hållit föredrag på PostNord Logistics Award. Bland annat. Men det budskapet som jag för fram just nu, det nämnde jag i förra magasinet också. Det är ganska allvarligt budskap. Det står inte jättebra till i svenska transportindustrin vad gäller innovation och eller R&D, alltså forskning och utveckling. Och det har stagnerat på ett sätt som gör att för mig är det helt uppenbart att vi behöver tänka nytt, tänka om, och vi behöver skrota kanske gamla sätt att se på saker och omfamna den verkligheten som växer fram utanför den här branschen.
Vi pratade lite om det sist och jag funderar just på, är det någon speciell del av utvecklingen som har fallit bort, eller är det mer generellt att det behövs en större utveckling?
Jag tror att det här är en perfekt storm som är orsakad av stora investeringar i form av dyra utrustningar, dyra fordon. Den är orsakad av låga vinstmarginaler, framförallt i transportbranschen då. Där det är väldigt hård konkurrens, det vill säga intäkterna går ner men kostnaderna är de samma. Det är också orsakat av att man har en relativt sett låg digital mognad, för man har inte behövt mogna digitalt. Man har klarat sig okej med de verktyg som var moderna för 20 år sedan. De funkar faktiskt fortfarande. Och det har ju gjort att man har inte drivits, man har inte vallats in av någon vallhund liksom in i någon ny folla, utan man har fått beta omkring på den här ängen då. Och man har klarat sig hyfsat bra, även om gräset då är grönare på andra sidan. Så att de där sakerna plus då, och det här är något som har byggts upp under 100 års tid, eller ännu längre, ett reduktionistiskt synsätt på hur man löser problem. Ska man reducera ner problemet, distribuera gods nästa vardag i Sverige till något som går att hantera, ja, då delar man upp landet i x antal postnummer. Och så bygger man upp ett system där man i princip använder postnumren som en slags sorteringsalgoritm. Så att man tittar bara på de där postnumren och sen kommer alla paket att hamna på rätt postnummer till slut på rätt gata i slutändan. Och först då tittar man på adressen. Det där är jätteeffektivt när man inte har tid eller data eller datorkraft för att kunna fatta bättre beslut. Men nu har vi det. Nu har vi tid, vi har datorkraften, datan finns i våra system. Så nu skulle vi faktiskt kunna planera om våra system mycket, mycket mer effektivt. Men det skulle betyda att vi slutar göra saker som vi har gjort hittills då. Och det är väl där som är den största utmaningen, skulle jag säga, i branschen. Den typen av reduktionistiska beslutsfattaralgoritmer som är inbyggda och hårdkodade i systemet, de är inte optimala.
Så egentligen kan man säga att traditionen pratar mot utvecklingen, låga marginaler gör att man inte har så mycket utrymme och höga fasta investeringar gör också att utvecklingstakten faktiskt begränsas eftersom man inte byter ut de här inventarierna särskilt ofta.
Ja, det är den här klassiska sunk cost fallacy. Alltså har man väl betalt för något så står man fast i det. Det är mycket dyrare att byta ut emot något nytt. Bara för att något nytt existerar betyder inte att man byter till det när man har befintlig utrustning, befintliga system på plats till exempel. Och det där ser man överallt hela tiden.
Och sen så pratade du ju också på en panel för ny teknik nyligen om datadriven, digitaliserad och dynamiskt prissatt, så blir framtidens trafik.
Ja, det var jag, Troed Troedsson, som är framtidsanalytiker, och Christer Ljungberg som är vd för Trivector, han är alltså trafikexpert. Och upprinnelsen till den här debatten, det var att Troed Troedsson skrev ett Facebook-inlägg. Jag kan rekommendera alla att följa Troed Troedssons Facebook-konto, för han skriver flera väldigt väl genomtänkta och tankeprovocerande inlägg varje dag. Och han skrev ett om självkörande fordon, och i princip har vi verkligen tänkt igenom vad det kommer att göra med vårt samhälle. Kan vi verkligen räkna med att de sätts in i det samhälle vi har idag, eller kommer vi ha ett annat samhälle med en annan syn på vad arbete är till exempel den dagen vi får den teknologin? Och då blev det en massa debatt som det alltid blir i hans kommentarsflöden. Bland annat då skrev jag om självkörande teknik, och jag skrev om det här med innovationskraft och att jag ler varje gång jag sätter mig i min Tesla trots att det är en ganska dyr bil och så vidare. Och Anders Frick, en teknikjournalist, var med i det här kommentarsflödet och bjöd in oss tre till en direktsänd debatt. Alltså jag, Christer Ljungberg och Troed Troedsson, för att debattera där, för vi hade lite olika syn på det i Troeds kommentarsfält. Så det var det som var upprinnelsen till den här ganska intressanta halvtimmen vi gjorde häromdagen.
Och jag tycker ju Troeds kommentar, som också kom med i artikeln, som blev en effekt av den här diskussionen, är ju någonting som jag har propagerat för väldigt länge. Alltså han har då sagt att köerna uppstår därför att vi har fått för oss att man ska bo på ett ställe och jobba på ett annat, och att alla som jobbar på ett annat ställe ska göra det samtidigt. Och det där tycker jag är så klockrent.
Ja, och vi intervjuade ju Henrik Nilsson för ett tag sedan, och han sa ju det att du är inte fast i trafik, du är trafik. Och det tycker jag är ett fantastiskt bra citat som jag brukar dra lite då och då när det blir läge. När de pratar om att man är fast i trafiken. Nej, du är trafik. Du är inte fast i trafik. För det är ju faktiskt så att det är ett val man har gjort. Har man valet att inte vara med och bidra till trängseln till exempel. Till exempel genom att jobba hemifrån, vara med på distans eller lösa problem på annat sätt. Så kan du faktiskt göra det.
Jag kan ju faktiskt avslöja att det har varit en del av min strategi sedan jag var liten. Mina föräldrar har ju pendlat till jobbet med bil. Jag tycker det är vansinnigt tråkigt att både åka bil och köra bil. Så att redan när jag var sommarjobbade så bestämde jag att när jag ska jobba så vill jag jobba så att jag inte behöver pendla med bil. Och det har jag faktiskt lyckats med. Jag drar ju runt på min elcykel istället, men det har varit faktiskt ett av kriterierna när vi har letat bostad, att jag ska inte behöva sitta i bil, och också ett kriterie för vilka jobb jag tar. Och samtidigt så tycker jag att det är fantastiskt nu också när det faktiskt har blivit oväsentligt var du bor, vilket innebär att du kan få tillgång till all tankekraft i hela världen egentligen och applicera det hos dig. För att vi behöver inte mötas för att skapa massa värde. Vi vill mötas för att skapa värde till viss del, men väldigt mycket kan jag göra på distans också.
Det var en väldigt kul diskussion och den finns att se. Vi lägger en länk i våra show notes så kommer ni till Ny Tekniks artikel. Och i den så finns länk till själva inspelningen från livesändningen också.
Och jag har faktiskt också haft privilegiet att få prata om ett av mina absoluta favoritämnen. Så att jag har pratat om bygg och logistik och sjukhus. En sån här triad som är helt fantastisk tycker jag. Och när det här sänds så kommer jag också att prata på Svensk Sjöfarts årsmöte. Där ska jag prata om logistiktrender och utveckling och vad får det egentligen för effekter för sjöfarten. Så att nästa gång som vi hörs i ett magasinsavsnitt så kommer ni också få det allra senaste från sjöfartsperspektivet. Men förutom det så har du också gjort en intervju om Amazon där man fick lite inblick i logiken och hur man tänker. Sen blev jag lite provocerad också.
Jaså?
Ja, och det ena tog ni upp egentligen. Det var det här med gratis frakt.
Ja,
det
är jag misstänkt att det där kommer Nina och studsa när hon har gratis frakt.
Vi har ju våra käpphästar liksom. Ja, men därför tyckte jag det var så himla bra just att ni diskuterar hur lätt lurad man är, men att det just faktiskt inte finns någon gratis frakt. Men sen hade jag två saker till. Och det ena var ju det här med snabbheten på frakt. Att vissa saker kan jag absolut förstå att det handlar om att jag behöver det nu och det funkar inte om 2 veckor. Men det där är ju någonting som jag pratade om tidigare också, där vi, en tidigare kollega till oss bland annat, hon ville inte ha det så fort som möjligt utan hon ville ha det samfraktat. Och det var väldigt svårt i systemet. Men någonting som jag tror att vi kommer behöva ta ställning till mycket mer framåt. Det andra var ju egentligen min fundering på det här. Alltså hur enkelt ska det bli att handla? Och då var jag tvungen faktiskt att titta på det här med hållbar konsumtion. Och av FN så definieras det som att kunna köpa det vi behöver för att kunna tillgodose våra behov utan att äventyra framtida generationers möjlighet att kunna tillgodose sina. Och de har också massa bra tips om hur man kan jobba med hållbar konsumtion. Så det lägger vi också länken till. Men det som jag tycker är skrämmande är att här i Sverige så har vi faktiskt konsumerat vår årskonsumtion nu när vi befinner oss i april. Det innebär att för att vi skulle kunna konsumera som vi gör så skulle vi faktiskt behöva minst 3 jordklot till. Och det där tänker jag ju då, ska det vara så lätt att handla? Egentligen kan jag tänka att det borde komma upp som förslag att vi har också kollat av Blocket och i första hand så rekommenderar vi det här och i andra hand så kan du behöva köpa nytt för vi hittar ingen likvarande del. För i Sverige så konsumtionen har i många EU-länder faktiskt mattats av på senare tiden, men svenskarnas konsumtion har fortsatt öka. Så Sverige ligger nu på 10:e plats över de länder som släpper ut mest klimatförstörande gaser per person. Och det värsta är ju att mycket av det vi konsumerar som kläder och elektronik har tillverkats i andra länder och därför räknas inte utsläppen för de sker någon annanstans och är inte med liksom i våra klimatberäkningar. Så att det har ingenting egentligen med intervjun, för intervjun med Anna var jättebra och det var ju en rapport av hur det funkar, utan det var ju egentligen min fundering på hur enkelt ska det vara att handla?
Det där är en jätteintressant reflektion. Amazon har testat att bundla leveranser i USA. Jag vet att för något år sedan så var det just en podden jag tipsade om i förra avsnittet, Primed. De testade det där, att man kunde få leverans en veckodag, man kunde välja vilken veckodag. Det var någon av veckans alla 7 dagar, för de kör ut varje dag då. Men det funkade inte. Utan de fick ändå typ, då fick de 2 paket på söndag förmiddag och sen kom bilen en gång till på söndag eftermiddag med 3 paket till. Så att, men det var en sån här MVP, minimum viable product. Den var under, så att säga, design då. Amazon gör ju experiment hela tiden. Men jag tror att den typen av konsolidering kommer att hamna på bekvämlighetskontot för oss konsumenter. Och den kommer att hamna på positiva klimatkontot då för distributionssystemet. Det vill säga, vi vill inte behöva åka till 3 olika utlämningsställen för att hämta våra grejer. Vi vill inte behöva få paket 3 gånger om dagen där vi ska gå ut och signera, eller det hamnar paket på våran första kvist som ingen tar tag i förrän vi kommer hem från jobbet eller vad det nu är. Vi vill kunna styra det där. Och då tror jag att vi kommer att se det som en del av olika affärsmodeller. Till exempel de som bär hem matkassa till din dörr. De skulle kunna samla på sig veckans e-handelsgods som ska hem till dig. Du lämnar dem som Carov-adress till exempel. Det finns en massa sätt att lösa det där. Så jag tror faktiskt att vi kommer att se affärsmodeller som tar sig an just det problemet.
Och det är ju det här jag hoppas också, och samtidigt så när jag lyssnar på transportköpare så är det ju oftast det som framhålls, det vill säga att vi erbjöd kunderna det, men de tackade nej. Ja, och jag tror faktiskt att vi behöver bli mer informerade om vad våra val innebär, det vill säga att du tackar nej till det här, det innebär i slutändan att det blir så här mycket mer koldioxid eller någonting. Och så får man se hur ens lilla kvot tappas upp. För att jag tror inte det är för vi som slutkonsumenter faktiskt ställer krav som det kommer hända. För precis som vi har varit inne på innan, transportörerna har små marginaler. Det är klart att då följer man det som genererar mest vinst för en.
Men jag tror också att det finns ett gammal företeelse inom transport som heter BAB-taxa. Att man delar upp vad det kostar att frakta någonting i en inhämtningsdel, en B då, en långväga del A och sen en utkörningsdel B, BAB. Den här taxan har skrotats i många transportsystem. Så att när du fick ett pris för att skicka en pall så tittade man på vad kostar B:na och vad kostar A:et. Och så la man ihop det så fick du ditt pris. Låt säga att vi har en utcheckningsleverantör som Klarna till exempel. De vet ju vad du har handlat från andra e-handlare som är på väg hem till dig också. De skulle ju faktiskt när du checkar ut från Apotea kunna säga att du har ju redan en leverans på väg hem med bäst transport som ska komma på torsdag. Vill du att vi samlastar de här? Då kommer transportören att göra det. Då kommer du att betala 30 kronor mindre i fraktavgift. För då kommer vi kunna samlasta det där. Alltså jag tror det kommer att komma, man kommer att använda data och man kommer att använda modern teknologi för att hitta de här samordningarna. För att det är inte lönsamt, även om det är samma transportföretag, så är det inte lönsamt att de ska åka hem till min dörr 2 dagar i rad, som det oftast kommer att bli. Utan för dem så är det bättre att de kan samlas så att de åker till min gata varje onsdag istället. Med allting som jag och mina grannar ska ha. Så jag tror att vi kommer att se affärsmodeller som löser det där.
Vad härligt. För jag läste också en annan artikel om just det här med utveckling och vad man ska tänka på. Och då menar de också på att en av de saker som framhålls väldigt mycket är att det är så mycket information nu så vi hinner inte processa den. Men det de sa, trösten på det är att i takt med att informationsmängden ökar så ökar också alltså processmöjligheterna av data. Så att det är inte så att vi har massor med mängder med data som inte vi kan processa. Vi som människor kan inte processa mer information, men vi har tillgång till system där vi kan processa väldigt mycket information. Men det är ett annat sätt, lite som jag tror att jag har pratat om innan. När man hade analoga kameror så var inte problemet att man hade för många bilder. Det var snarare så att du inte hade den där bra bilden, för du fick reda på det 2 veckor senare när du hade framkallat din film och då insåg att du hade missat den där bra bilden som du hade tänkt dig. Men när vi gick över till digitala kameror, då har man så många bilder så man hittar inte de bra bilderna bland det. Och det är lite olika tankesätt och det är det jag tror vi kommer behöva se mer av här framöver.
Sen tror jag att ett företag som säger det är för mycket data för att vi ska kunna hantera, det företaget är fast i 1900-talet. Och behöver tänka igenom hur de förhåller sig till data.
Och det är det jag tänker att det är ett mindshift. Det är inte att tänka att vi gör på samma sätt fast nu vet vi mer. Utan vi vet mer så därför behöver vi också agera på ett annorlunda sätt. Annars så är en klockren sak som jag verkligen gillar just om introduktionen av Amazon här i Sverige så sa han att det är som en klassisk startup. Man lanserar en minimal viable product, MVP alltså, som man skäms för. Om man inte skäms för den inom 3 månader så har man väntat för länge med att lansera den. Så att när det handlar om mod och entreprenörskap så tyckte jag att det var en så här klockrent citat att tänka på.
Och det går ju hand i hand med ett digitalt mindset som är så välbehövligt i den här branschen. Att man faktiskt vågar testa. För jobbar man digitalt och med digitala processer, då är det inte jättedyrt. Du behöver inte köpa 2 nya lastbilar. Oj då, nej de gick inte. Nu måste vi sälja dem. Utan vad det handlar om är att hitta ett nytt sätt att göra saker. Nya sätt att fatta beslut. Vilken data behöver vi för att fatta de här besluten och så vidare. Det är på den nivån. Och det ska man ju testa så mycket som möjligt. Och också tänka digitala ekosystem. Tänka delning av data. Tänka öppna API-er, tänka vilken data behöver jag för att kunna fatta ett bättre beslut. Vilka data skulle andra kunna ha nytta av som jag sitter på och som skulle kunna bli en affärsmodell också att sälja data, till exempel trafikdata för de som vill beräkna framkomlighet i infrastrukturen. Den kan säljas anonymiserad utan att du behöver outa var dina kunder bor till exempel. Så det finns en massa saker man kan göra.
Det här är ju någonting som vi kommer komma tillbaka till många gånger eftersom det faktiskt är det som behövs framöver och där man också ser att man tar små steg. Men jag tänker också någonting som vi varit inne på innan, att jag tror att en del av obekvämheten är egentligen på något sätt utbildningssystemet också som lär oss att det finns ett facit. Men när man då ska testa, så det du kan vara helt säker på är att de kommer misslyckas jättemånga gånger. Och det är inte misslyckande, utan det är ett steg närmare att faktiskt lyckas. Men traditionellt sett så ser vi det som ett misslyckande och att man har gjort fel. Men där behöver man programmera om till entreprenörshjärnan som säger att okej, nu vet jag att det inte är den vägen. Det finns något citat som jag tycker är fantastiskt, jag kommer inte ihåg vem det är från, som säger att när man får ett nej så innebär det inte att man inte ska göra det. Det innebär bara att man inte kan göra det tillsammans med den personen.
Den var bra, den har jag inte hört. Jag trodde du skulle dra det här Thomas Edison-citatet. Där han har sagt, jag har hittat 1000 sätt som man inte kan göra en glödlampa på. Och ett sätt som man kan göra en glödlampa på. Ungefär så. Och det är inte misslyckanden, utan det är progress.
Det är väl egentligen det som jag tänker att vi får ta med oss här i utveckling framöver. Att i princip fira sina misslyckanden för att de är en väg till utveckling. Och när jag tänker också, när jag har tittat just på trender, så har vi egentligen varit inne på två av de teman som vi planerar att ha en serie avsnitt om här i Logistikpodden. Det ena är ju, här rör ju till det här med intelligens i systemen och framtiden. Vad är det som det bjuder på och hur ska man förhålla sig till det? Vi kommer bland annat att prata om AI och vi kommer också vara inne på flera av de andra delarna. När jag tittar på just det här med topptrender inom logistiken så är det ju väldigt mycket machine learning, det är AI, det är blockchain, det är alla de här sakerna som du verkligen brukar gå igång och prata om. Och sen så finns det den lite mer mjuka delen, om man skulle säga så. Där man pratar om grön utveckling, man pratar om social hållbarhet, man pratar om liksom hur transportsystemet jackar in i det övergripande systemet och att allt det här ska vara i balans eller samklang. Det kommer vi att fördjupa oss mer i framöver.
Och det vi också hintade om förra gången var att vi kommer att steppa upp tempot på våra magasinsavsnitt. Så det vi ser framför oss nu är att göra ett sånt här avsnitt kanske lite kortare och lite speciellare då än varannan vecka. Och däremellan släppa andra typer av avsnitt, intervjuer, specialavsnitt, klipp från våra webbinarier och allmänt sånt som vi tycker att det här förtjänar en plats i Logistikpodden.
Det här är ju verkligen något som vi tycker är jättespännande och vi hoppas att du hänger med oss framöver på den här resan också så att vi snart kan titta tillbaka och tycka att de här 200 000 nedladdningarna, de var otroligt härliga, men nu har vi tagit ett stort kliv vidare.
Tack så mycket alla som har lyssnat och tack Closer som är samarbetspartner för det här avsnittet. Och häng kvar för snart har vi 200 000 nedladdningar till.
Tack och hej!
Hej då!
Gillar du Logistikpodden så glöm inte att gå in på www.logistikpodden.se och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Så får du alltid information om när nya avsnitt har dykt upp. Gå också in på Facebook, LinkedIn och Instagram och gilla oss och dela och kommentera så att vi kan fortsätta att leverera det du vill höra om logistik.
Logistikpodden.